Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 556. Vår huvudsponsor, det är ju Nordnet Markets, alltså Nordnets eget utbud av börshandlade produkter. Det är komplexa och riskfyllda instrument, så det krävs att man har en god förståelse för villkor och egenskaper. Och vill du läsa mer om hur Nordnets börshandlade produkter fungerar, ja, då kan du gå in på nordnet.se/markets. Och John, Nordnets börshandlade produkter, vad kan man använda dem till?
Ja, men rapportperioden har ju dragit igång, och är man lite osäker på om ens rapporterande innehav kommer att leverera på rapporten, kan man ta hjälp av Nordnet Markets produkter för att hedga sig. Exempelvis om man är lång en aktie och vill skydda sig på nedsidan, kan man köpa en minishort med just den aktien som underliggande. Eller på liknande sätt kan man, om man har en bred portfölj, köpa en minishort med index som underliggande inför exempelvis kommande inflationssiffror eller räntebesked. Det handlar med andra ord om att skydda sitt innehav eller sin portfölj. Och Nordnet Markets produkter handlas som vanligt courtagefritt för ordrar över 1000 kronor.
Japp, och samtidigt går det inte att prata om börshandlade produkter utan att noga understryka riskerna. Det är viktigt att läsa på och säkerställa att du förstår hur produkterna fungerar och att du kan förlora ditt investerade kapital. Historisk avkastning, det är inte någon garanti för framtida avkastning. Och Nordnet Markets produkter hittar du såklart på nordnet.se. Sök direkt i sökrutan eller klicka dig vidare under börs och marknad. Och med det så säger vi
ett stort tack till Nordnet Markets!
Äntligen så är rapportsäsongen igång, John, som vi har väntat.
Ja, men det har vi faktiskt gjort, och du sa ju här i morse att man måste ha skjorta på sig första dagen det är rapportsäsong.
Så är det.
För att hedra börsguden, och det har ju vi båda gjort idag faktiskt.
Det gjorde vi, för vi är ganska rutinerade.
Vi börjar bli det nu, man behöver all hjälp man kan få.
Fick ni lite tips redan innan avsnittet började där.
Så är det, hoppas ni hade skjorta idag.
Vi är denna vecka sponsrade av Hedvig, som ju faktiskt är ett av de snabbast växande försäkringsbolagen i Norden, John. Och det finns det ju många anledningar till.
Ja, och en av de anledningarna är ju deras app där man sköter precis allting. Och den är ju så otroligt, otroligt bra.
Ja, den är snabb, smidig och papperslös, och det älskar man ju. Idag, John, tänkte jag att vi ska prata lite om Hedvigs omtyckta hemförsäkring för student, hyresrätt, bostadsrätt och villa, där Drulle alltid ingår.
Och det är väldigt härligt att man inte behöver ha någon bindningstid med Hedvig.
Det är det, och väldigt smidig skadehantering för både stora och små skador. Vi tycker att alla ska ta och titta på vad man kan få för pris via Hedvig. Det är bara att gå in på hedvig.com och få ett prisförslag, och sen använd koden Borspodden, för då får man dessutom
50% rabatt
i
3 månader.
Ja. På ett redan väldigt, väldigt konkurrenskraftigt pris. Så att det här är ju en no-brainer, skulle jag säga.
Ja, det är liksom enklare no-brainer.
Det är det. Hedvig.com och sen koden Borspodden för att då få 50% rabatt i 3 månader. Vi säger stort tack till Hedvig!
Johan, Dr. Bass, Isaksson index är 24,90, och du börjar få lite utdelning för din bassighet. Det har varit några okrispiga dagar nu.
Jag vet inte om jag är så bassig.
Nej, men ditt namn.
Ja, det är du som har hittat på.
Nu försöker du skylla ifrån dig när börsen har varit stark i en 10-årsperiod.
Ja, lite så är det ju. Nej, men vad ska man säga om börsen? Det är lite geopolitiskt stökigt sista dagarna, kan man säga. Men det bryr väl sig inte börsen så mycket om, eller hur?
Inte långsiktigt. Kortsiktigt påverkar det ju alltid lite.
Ja, fast knappt känns det som.
Okay.
Nu är det ner lite grann idag. Vi spelar in på tisdag. Vi ska återkomma kring varför vi gör det. Och den här geopolitiska stökigheten kan ju såklart eskalera till någonting värre. Men som det känns nu så är det här ingenting som kommer att störa börsen nämnvärt.
Ja, men ska vi ta, jag tänkte ändå att vi måste ju prata lite om det här kriget, ja, Iran-Israel, som jag ändå inte tycker man ska avdramatisera så fort som vissa experter gjorde liksom direkt efter helgen här. För det blir ju aldrig lugnt i Mellanöstern, så är det. Jag tänkte på det här faktiskt under nyårshelgen. Vad är de kör på tv då, Johan?
Ja.
Ivanhoe.
Ja.
Varför lät så uppgiven?
Nej, men det, hade ju,
det är så mycket på tv då.
Ja.
Nej, men de kör Ivanhoe på tv, och under den här filmen då, Ivanhoe, så har ju han just kommit hem då från The Holy Land. Han har just varit på det tredje korståget, och då är det 1194. Så att ja, de har hållit på att fightas en hel del där nere. Hela världen försöker lugna ner situationen nu och det beror ju bara på en enda sak, och det är såklart oljepriset. Man vill inte få någon galen oljekris om de börjar bomba men Irans oljefält där. Så att börstaken är väl mer krig, sälj oljeberoende aktier som typ flygbolag och köp bolag som producerar energi i trygga länder, typ Equinor, IPCO och sådana bolag. Och sen såklart försvarsbolag. Saab reagerar ju på liksom allting varje dag när det snackas krig. Så att, och blir det mindre krig så gäller det såklart det omvända. En
bra.
Enkel börstake.
Ja, det var enkelt. Det var bra. Men det som jag tycker kanske är lite märkligt att det inte påverkat börsen alls är ju den här ränteuppgången som börjar bli ganska rejäl ändå. Om man tittar på till exempel amerikanska långräntor och så vidare. Räntorna har gått rakt upp, men börsen verkar inte bry sig någonting om det.
Nej, man tror ju att den ska vara under 4-10 års ränta, men varje gång man tittar så är den lite högre. Den är väl i närheten av 4,50 nu.
Ja, men vi fick i alla fall inte den här dippen inför rapportperioden som vi efterfrågade förra veckan. Det kan man väl konstatera.
Nej.
Utan vi går in ganska högt.
Vi går in högt.
Ja, och så är det med det.
Så är det med det, Joel. Mm.
Sen är det ju så här att vi har ju fått styra om lite i inspelningen av podden den här veckan.
Så är det ju.
Jag har just det är ju ställt till det lite grann.
Det har du gjort.
Det har fått planera om grejer. Jag har fuckat upp hela veckan lite grann. kan man säga det?
Försöker du spela viktig du? Eller vad är det som händer?
Nej, men jag tänkte att du kanske undrar lite vad jag har på agendan.
Det har jag hört väldigt, väldigt mycket om. Det är att rövgängets Hall of Fame ska åka till Marbella och spela golf. Jag har fått höra varenda golfbana. Känns som att jag nästan ska med på resan.
Mm,
men fast jag är inte medbjuden.
Nej, precis. Jag ska ju ner till Spanien.
Så är det ju.
Lira lite med AJ, du vet.
Anders Jensen.
Jensen, ja.
Jaså, den goda Anders Jensen får man tillägga i de här tiderna.
Spela någon liten privat skitbana där nere, jag vet inte, det är väl inget, inget speciellt så. Men du var inte, och han bjöd väl in ett gäng polare tror jag.
Ska kul det med.
Men jag vet inte, du var inte med på den här slingan eller?
Nej, det var inte Johan.
Nej.
Det var ganska långt ifrån tror jag.
Ja, nej då. Men det jag tänkte komma till är ju att man blir ganska sugen på golfa nu. Efter helgen och The Masters och Ludvig Åbergs fantastiska framgångar. Ja. Du kollar på det?
Ja, men var det inte lite losermentalitet att komma tvåa ändå, Johan?
Det var det väl kanske inte ändå.
Du räknar silver.
Jag tror inte heller att du kan liksom uppskatta hur svårt det är.
Det kan jag faktiskt inte.
Nej. Men jag känner också att kan det vara så att golfen har en liten liksom ett litet uppsving framför sig. Jag tycker det känns lite så.
Vore ju bra för Torsten och alla hans golfbolag.
Ja, och baserat på det så har jag ändå tagit fram då en liten golftrade baserat mycket på Åbergs också då, nya världsstjärnestatus.
Ja, men det är som att säga att Duplantis, att stavhoppen har också, stavhoppning har ett uppsving. Det nästan fyndigare att säga det.
Det är ju inte, nej, det är
båda
inte.
Är ju svingiga sporter.
Ja, jag köper inte det. Men jag har gjort det lite enkelt här. Åberg, vet vilka som sponsrar Åberg? De stora i alla fall.
Nej.
Två stycken.
Men om jag inte vet, nej, vet ingen inte. Så vet jag inte.
Nej, men Adidas är ju den första.
Ja.
Och det är väl kanske inte ett jätterent golfbett får man ju säga. Men Adidas har haft det tufft för, har du följt Adidas aktie?
Ja, men de fick ju dubbla rekhöjningar igår, läste jag, av någon tysk bank, att man skulle köpa dem.
Ja, men den ser ändå ganska intressant ut. Och har haft det tufft senaste året. Har ju haft den här Kanye West-härvan som kostat massor.
Ja, och förmodligen lite kanske pandemi-överhäng också.
Ja, möjligtvis. Men har en bra bit kvar till sina högsta nivåer om man tittar på aktiegrafen. Sen har väl Åberg en bit kvar till liksom att han kan fylla Kanye West skor när det gäller försäljning och grejer. Men ändå, vi stoppar in den där och sen så har jag ett mer rent golfbett, och det är ju den andra stora sponsorn till Åberg som är Titleist.
Vad sa du?
Titleist.
Okej.
Okay. Du har inte koll på det?
Aldrig hört talas om.
Ja, det är ju, Titleist är ju liksom störst på premium golfbollar i världen. Och bolaget som äger Titleist heter ju Acushnet Holding. Jag hade faktiskt inte sett det innan. Men vet du vad tickern är förresten på det här bolaget?
Är det amerikanskt? Ja. Nej.
Golf.
Okej.
Okay, väldigt tydligt och enkelt. Ja. Störst på golfbollar men har också klubbor och kläder, skor och så vidare. Det är ett väldigt stabilt bolag faktiskt.
Ger du utdelning som man brukar säga?
Det är jag ganska säker på. Och den tycker jag inte är så dum heller faktiskt. Så där har du Åberg-traden. Titleist och Adidas.
Golf och Adidas är nästa lätta, så ja, kommer jag ihåg. Ja, men kul. Bra trades, bra spaning och grattis Ludvig. Bra spelat.
Så är det. Du tror dig ha hittat en botten.
Ja, men kanske, eller så här, småbolagsbotten, den har du hört en del om, får man väl ändå säga. Jag tycker det är värt att fundera lite kring den, för att jag tänker så här, det kan bli en ruskigt läskig period för småbolagen nu, eftersom varenda förvaltare och tidningsartikel har handlat om att nu är det dags för att börja köpa småbolag, vilket kan ha jagat upp värderingarna och kanske framförallt förväntningarna lite för mycket på Q1-erna nu. För grejen är ju att småbolagen kommer nog ha ganska kassa och, eller på vissa delar till och med horribla Q1-or. Det är kalendereffekten. Det är tidig påsk, och vi pratade om det förra veckan här, men tidiga påsken är ju jättedåligt för våra skandinaviska bolag, ja, men som vi såg i Clas Ohlson. För man drabbas stenhårt i Norge, för de är ju mer gammeldagsa och alla affärer håller ju helt stängt där på helgdagar. Så att det blir noll kommers i Norge under ett gäng dagar. Och sen har småbolagen drabbas ju ofta negativt av starkare euro, starkare dollar. Man köper in varor utomlands och så säljer man dem lokalt. Så att, och så har vi det här med ägarbilden med storbolagen. Har ju alltid en helt annan ägarbild och en annan långsiktighet som gör att de inte drabbas lika hårt av enskilda kvartalsmissar. Så att, jag tycker man ska vara redo för besvikelser bland småbolagen under kommande rapportperiod. Och det är faktiskt då man ska vara redo på köpknappen.
Mm. Lite... Jag skulle vilja lägga in lite anmärkningar här.
Ja,
och det är väl ändå att om man nu har väntat i 8 år på småbolagen, så känns det lite svagt att sälja på grund av någon kalendereffekt just nu inför rapporterna.
Ja, men du vet ju hur de drabbas. Det är ju rakt, de missar på resultatet, så blir spararna hatiska och säljer ner mycket.
Okay.
Jag säger, håll ögonen öppna bara.
Ja, det kan man absolut
göra. För ett missförstått småbolag.
Det köper jag verkligen. Sen är det så att vårens mingelsäsong har dragit igång igen.
Det har du gjort. Ja. Väldigt kul. Tack för alla inbjudningar.
Ja.
Vi kommer på så mycket vi kan.
Så är det. Och förra veckan...
Och vi brukar hålla uppe humöret, får man säga.
Ja, beror på hur man definierar det. Men så är det ju. Och förra veckan var vi på Charlotte Stjerngrens kård och deras vårmingel. Det var trevligt.
Ja, väldigt fin lokal de har där.
Ja.
På, ovanpå Rish, va?
Ja, bredvid.
Bredvid Rish. Mm.
Men jag tänkte på en grej efteråt.
Alltså?
Ditt game.
Mitt mingelgame. Få höra, det här vill jag vara intresserad av.
Det är mer så att du har ett helt otroligt miljardärsgubbe-game.
Jaså?
Och
kul att höra.
Ja, för
man kan ha sämre saker.
Ja, det är som att alla miljardärsgubbar är tokiga i dig. Samtidigt som jag också då är liksom, jag är inte vattenvärd.
Du är iskall bland dem.
Nej, jag är så fruktansvärt kall. Och har faktiskt ett exempel just från Kårds mingel, för att direkt vi kommer dit så sugs du in av Bengt Julander.
Ja, det var
alltså
härligt.
Links storägare, miljardär.
Såklart.
Ja. Och efter en stund så går jag förbi med Helene.
Rothstein.
Exakt. Som säger då, Bengt, känner du Johan från Börspodden?
Ja.
Och vi har ju ändå intervjuat Bengt. Så att jag tänkte att han borde kanske ha en liten aning ändå om mig. Men nej då. Han tittar på mig i liksom en millisekund och så mumlar han nej och sen vänder han sig blixtsnabbt om mot dig och fortsätter prata.
Vi hade så mycket härligt att snacka
om. Och jag fick liksom lomma iväg mot baren för att inte helt tappa ansiktet. Så, att så där är det egentligen med alla miljardärsgubbar. Så jag vet inte, vad är det du gör med dem? Jag fattar inte vad som pågår.
Nej, jag vet det knappt. Men Trump säger, I'm built a little bit different, Johan.
Håller du med om den här spaningen?
Ja, men så är det faktiskt.
Ja.
Det kan vara så att jag graviterar mot dem också. Att jag har inget emot att prata med miljardärsgubbar.
Nej, någonting i alla fall. Kan bli någon uppföljning här under vårmingelsäsongen på det här. Vi får se. Vi går över till fastigheter och att man kanske ska lämna dem.
Ja, men jag tycker man ska framförallt sluta leta botten där. Och för hela tiden så ser man hur media försöker få tillbaka den här hypen kring fastigheter. Men jag säger mig att man bara ska ge upp fastighetsaktier. Det här var en nollränteinvestering. som gav en hype som inte kommer komma tillbaka på 20 år minst. Fastigheter har ju nästan alltid gått på börsen som ja, men BNP-utvecklingen förutom var 30:e år då, alltså 3-0. Då det blir någon typ av hype som sen försvinner och har orsakat mest skada i efterhand. Fastighetsaktier kommer aldrig bli lika heta som förut. Dessutom har man ju mycket motvind när man investerar i fastigheter. Det är regleringar, det är underhållskostnader, det är kontorsdöden. Tittar man utomlands är det befolkningsminskningen. Så att det finns en massa saker att oroa sig för inom den här sektorn. Och inte jättemycket att känna sig hoppfull för, förutom om man tittar på historiska grafer och vill tillbaka till toppen. Men det var en nollräntegrej, så att foka din portfölj på andra sektorer och andra aktier istället för att kanske slösa bort ett årtionde eller mer på en underpresterande bransch.
Jag tror faktiskt att du har någonting här i den här spaningen. Jag håller med.
Härligt.
Lämna. Kronan då?
Ja, men vi,
den svenska.
Du vet det här väl bättre än någon som
antagligen
är en som är globetrotter här numera. Men vi måste ta stoppen med kronan nu. Det är i grunden totalt obegripligt att vi klamrar oss fast vid vår egen valuta. Särskilt nu med NATO. Det är i princip samma personer som var emot NATO som nu är emot euron. Jag kan tänka mig så här, visst att Tyskland eller Frankrike inte skulle velat vara med någon gemensam valuta som liksom hade egna stora, starka, viktiga valutor. Men att Sverige inte är med, det är ju bara absurt. På aktiespråk tycker jag man kan likna det här med att man erbjuds att få vara med på large cap-listan, men man tackar nej och vill istället behålla sin plats på aktietorget för att det är lättare att göra nyemission där typ. Varenda dag som går förlorar Sverige pengar på att inte vara med i euron. Då precis alla våra transaktioner vi gör med omvärlden blir lite, lite dyrare. Och det här beslutet är ju lite som med stopploss. Att det blir lite svårare varje dag att inte ta stoppen för man förlorar mer. Men ibland så ska man bara rycka plåstret. Och som sagt, kom ihåg att alla som var emot NATO är emot euron.
Ja, jag håller faktiskt med dig nu John, och jag har nog vacklat lite mer fram och tillbaks, men sista åren så känns det mer och mer oundvikligt på något sätt, och jag håller verkligen med. Det enda argumentet har ju varit det här med att man vill ha sin självbestämmande rätt, och den finns ju ändå inte där.
Nej, det har ju blivit så att vi bara följer efter alla andra.
Exakt. Eventuellt så gör vi lite mer fel, som Ingves gjorde.
Ja, men så exakt så är det. Ja. Bra sagt.
Vi går över till veckans styrelsebomb. Som ju då ja, redan innan.
Ja, jag vet vad det är och jag fick något så här gråten i halsen.
Kom det med lite svart blick kanske.
Ja, faktiskt. Ja. Jag låter snäll, men inom mig, Johan.
Vi ska ju såklart då prata om att Viaplay Jensen ska in i Bahnhofs styrelse. Ganska oväntat får man säga. Och visst, man kan liksom prata om att han har erfarenhet från tele- och medievärlden. Men det måste väl finnas fler som har det utan att också då ha ett av de största haverierna någonsin i bagaget. Och Jensen säger att i det här pressmeddelandet att det är viktigt att hantera balansakten mellan möjligheter och risker längs vägen. Något som jag har samlat på mig en hel del erfarenhet av. Och det kan man ju skriva under på. Igår pratade Karlung i DI och han sa då gällande Jensen att vad som hänt i ett annat bolag i en annan tid, det är inte min roll att fundera över. Och att bakgrunden på Viaplay gör valet lite oväntat men också lite roligt. Han säger också att Bahnhof är ett bolag som gör såna här saker som är lite oväntade.
Och, ja, det kan man hålla med om.
Ja, oväntat, verkligen. Ja. Och så här, att plocka in Jensen är väl på ett sätt ett ganska karlungskt move. Liksom sånt som han gör. Men den här gången så har han gått bort sig. Och man får uppfattningen av att han gör det mer eller mindre enbart för att vara lite annorlunda och speciell. Och att Karlung tycker att den här bakgrunden på Viaplay är lite rolig, det är ju nog väldigt få aktieägare Viaplay som håller med om det. Och jag tycker snarare att det här känns respektlöst och sänder helt fel signaler när det gäller hur man ser på sina aktieägare. Och det är liksom, det är definitivt ingen rolig grej att han har hela den här Viaplay-grejen.
Nej, men det är ett hån mot aktieägarna som kollektiv, får man ju också säga. Alltså, det går inte att förstå hur man kan anställa en sån här snubbe. För han har orsakat så mycket skada till aktieägarna, men han har ju skott sig själv väldigt mycket också. Så att han har ju inget charmigt med sig. Det är lite som att anställa Refaat El-Sayed på Nordea eller något sånt. Sen undrar jag faktiskt också vad de övriga aktieägarna i Bahnhof tänker. Jag såg ägarlistan att Didier Gerge är ju stora i Bahnhof. Och de var ju också stora i Viaplay faktiskt. Vill de verkligen belöna Anders Jensen med ett nytt jobb efter att han har blåst dem på hundratals miljoner? Nej, den här speciellhetskänslan som Jon Karlhung är ute efter, det slog helt fel, jag håller med dig där.
Slog slint.
Ja, det gjorde det.
Vi har den vecka med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, clean energy var ett hett tema för ett par år sedan. Hur ser ni på det nu?
Ja, om vi sammanfattar då, clean energy, om vi ska översätta till svenska också, det är ju förnybar energi eller renare energi. Höga räntor och en svagare global ekonomi har ju varit väldigt utmanande för den här sektorn under senaste året. Och vi har nästan sett en halvering av aktievärdet sedan peaken under 2021. Men trots de här dystra minerna på aktiemarknaderna så ökade användandet av förnybara energikällor med nästan hälften under 2023. Och under 2024 här nu så ser vi att det finns ganska goda skäl till optimism. Och framförallt tycker vi att det är tre faktorer man ska hålla koll på här. Nummer ett, det är den globala räntecykeln som vi har pratat om tidigare. Den är på väg att vända, det vill säga neråt, att räntorna jobbar sig ditåt. Och för det andra så borde det finnas mer klarhet om detaljerna och villkoren i det man i USA kallar för Inflation Reduction Act eller president Bidens IRA-information. Så mycket kan ju ändras där under hösten, framförallt under det stundande presidentvalet. Och sen nummer tre så har vi efterfrågan generellt.
Men vi ser ju att folk fortsätter att installera solpaneler, så efterfrågan finns väl kvar?
Ja, det finns ett uppdämt behov av att hitta alternativa energikällor och framförallt då billigare. Ett stort problem hos bolagen har ju varit att de har haft alldeles för stora lager. Så man har rustat för en högre tillväxt som inte har materialiserats och har ju då stannat av, mycket drivet av konsumentens stora påverkan för inflation och prishöjningar. Vi ser nu att leverantörerna begränsar flödet så att efterfrågan kan komma i kapp. Och vi tror det skulle kunna ske under andra halvan här av 2024. Sen ska sägas att efter ett år som dessvärre blev det varmaste som uppmätts, så minskar ju inte efterfrågan kring energikällor som framförallt då kan kyla ner hem och arbetsplatser, framförallt i den varmare delen av världen.
Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat, och åsikter uttryckta kan redan agerats på och inte längre gälla. Vi säger stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Saveland, som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och vi har ju ofta pratat om det här, John, som ett väldigt bra komplement till ett börssparande.
Ja, men så är det verkligen. Och nu har de ju kommit med en helt ny fantastisk grej som vi gillar mycket.
Ja, idag tänkte vi prata lite om Savelands nya fasträntekonto, där man får 6% i fast ränta på 12 månader. Och det bakomliggande upplägget är detsamma som för övriga produkter. Alltså att kapitalet investeras i krediter. Men skillnaden här är att Saveland garanterar 6% i ränta genom att då vid behov skjuta till mer kapital, men också behålla den avkastning som överstiger 6%.
Det låter som en väldigt fair deal.
Faktiskt, tycker jag. Och man ska också ha med sig att det finns ingen insättningsgaranti här. Saveland är inte ett kreditinstitut. Men investerarna äger såklart fordringarna som vanligt, vilket innebär att rätten till ränta och kapital är oförändrad för investeraren, oavsett vad som skulle hända med Saveland.
Ja, och det här är ju bara en av alla de saker de har på Saveland. Vi har en del av Börspoddens pengar här och vi är ju väldigt nöjda med att man får räntan månad efter månad.
Så är det verkligen. Vill man läsa mer om Savelands nya fasträntekonto, ja, då ska man surfa in på saveland.se/fast. Och med det så säger vi ett stort tack till Saveland! John, vi börjar andra delen med den kanske mest omtalade trading-traden just nu. Vet du vad jag tänker på?
Du kanske tänker på Volvo?
Ja, eller? Ja, inlösenrätterna, ja. Polestar och så vidare.
Ja, men det...
Var lite... har du grottat ner dig?
Ja, men faktiskt. Jag tycker att många traders håller på med den här, eller jag har märkt det, och jag tänker att även folket ska få reda på det. För det är faktiskt en ganska intressant trade man kan spela på nu. Och det är ju så att Volvo Cars gjorde det här genidraget att skifta ut sina Polestar-aktier för att det drog ner värderingen så extremt mycket på Volvo Cars aktie och bolag. Det var ju i princip det beslutet som gjorde att Volvo Cars aktien har gått från 27 kronor till 40 kronor.
Men det är inte alla aktier, va? De har ju kvar en del.
Ja, så är det ju. Men nu har man ju börjat den här utskiftningen. Och det ska ju såklart vara så komplicerat som möjligt så att investmentbankerna ska tjäna så mycket pengar som möjligt. Häng med nu. Man har fått en Volvo IL för varje Volvo Cars aktie man hade. För 14 stycken inlösen aktier så får man då 3 stycken Polestar aktier. En Polestar aktie handlas för närvarande i 1,33 dollar i USA. Vilket gör det teoretiska värdet på en inlösa rätt till typ 3 kronor och 10 öre just nu. Men Volvo IL handlas i 2,15 kronor då, alltså 2 kronor 15 öre. Så att det är rejäl rabatt nu. Samtidigt får man ju komma ihåg att Polestar-aktien har ju gått alltså otroligt dåligt på börsen sista tiden i och med det här beskedet. Jag har tagit en stek i det här bettet och gissar då på att det är typ AMF Pension och andra som inte vill ha några Polestar-aktier alls, som bara vräker ut dem, ja, men till vilket pris som helst, och att det här säljtrycket kommer lätt ju närmare 30 april vi kommer, för då är sista dagen att trada Volvo inlösen rätt då. Och annars så får man då en Polestar-aktie som man kommer behöva konvertera till amerikanska aktier. Så att det är lite krångligt. Men min trade är att sälja innan 30 april. Och sen en sista sak, Johan. Det är ju att man säger kontrahenterna här, som det heter på finbörsspråk. Men alltså att man ser vilka firmor som handlar med varandra. Och det är väldigt härligt att se det igen. Och något börsen borde tänka på att återinföra. Nästan så att det triggar handeln mer än att hålla det anonymt.
Ja, nej, det håller jag verkligen med om. Det borde de återinföra. Och när det gäller den här Polestar-grejen, ja visst, det kan ju kännas spännande det här. Men jag är ju lite tveksam fortfarande när det gäller Polestar och dess värdering. Visst, du var inne på att den har gått ner extremt mycket, vad det nu är, 80-90%. Men det är fortfarande värt 30 miljarder, va? Ungefär?
Ja.
Ja, och så har de väl ungefär lika mycket skuld. Det är inte jättebilligt givet vad de presterar.
Nej, men jag håller med det
du säger. De kommer bränna massa pengar i all evighet. Så att jag...
Men som sagt, traden var inte att liksom ta en corner i Polestar och styra upp det till lönsamhet. Mm. Utan det var mer att köpa den här inlösarätten till rabatt. Mm. Som är ganska stor nu jämfört med riktiga aktien. Det så finns att man är finurlig överkant att göra det här. Men just nu ser det intressant ut.
Man skulle inte bli förvånad heller om den här rabatten täpps igen åt fel håll, så att säga.
Det är mycket möjligt och nästan garanterat att den kanske kommer minska. Men det är svårt att säga.
För att Polestar-aktien går dåligt.
Så kan det vara. Det kan också vara att det slutar sälja.
Vi får se. Men det är ändå någonting som kan vara intressant att känna till om man är intresserad av det här.
Ja, det är inte low risk den här traden, ska man ju lägga till.
Det är det inte.
Nej. Men den är väldigt intressant.
Ja.
Ska vi ändå bara en lite snabb grej om Tesla då, när vi ändå är på EV. Electric vehicles.
Smått och tufft i år.
Men skojar du eller? Som de säger. Fruktansvärt dåligt. Den är 35% i år. Och igår så kom information ut på olika forum om hur leveranserna av den här Cybertrucken går. Och det går ruskigt dåligt. Du skulle köpa en Cybertruck, Johan. Ställ dig i kö.
Ja, jag gjorde aldrig det.
Hade varit först i Sverige med en Cybertruck. Ja. Det hade ju ändå gynnat oss om du hade glidit runt med en sån.
Ja, jag ångrar mig ganska snabbt. Den går inte ens att köpa i Sverige, va?
Nej, men du skulle ställa dig i kö för den.
Mm. Jag sa nog mest det.
För att vara tuff?
Lite.
Du är sån luring. Nej, men så här. Det är massinställning av leveranser nu. För det skulle börja komma ut massa i måndags. Och det ryktas som att det är en blandning av produktionsproblem. Och att det blivit något fel på bilarna här. Tesla-aktien går som sagt riktigt dåligt. Och tar väl liksom nya år-lows varje dag här. Sen ska ju Tesla också spara pengar nu och kicka 10% av alla anställda. Så lite börjar man ju undra om de här som hela tiden hävdar att Tesla inte är något annat än ett liksom övervärderat bilföretag med en karismatisk ledare. Om inte de börjar ha ganska så rätt. Intressant är det i alla fall.
Mm, verkligen. Och som vi startade det här avsnittet med att säga så är ju rapportsäsongen här hemma äntligen igång. Och vi får säga att Ericssons rapport här på tisdagsmorgonen var startskottet.
Det var det. Det är därför du har skjorta på dig.
Ja, det är det. Exakt så. Och som vi pratade om förra veckan så var ju förväntningarna väldigt lågt ställda. Och i skenet av det så var ju faktiskt rapporten starkare än väntat. Bättre resultat, i och för sig boostat av en stor engångsintäkt. Men även om man justerar för det så slog man estimaten. Starkt bruttomarginal också. Kassaflödet bra. Andra kvartalet rad, tror jag. Och tillväxtmässigt var väl svagare än väntat. Men Ericsson upprepar då att läget ska stabiliseras under andra halvåret. Och nu är vi ju bara några månader ifrån just det andra halvåret. Så att jag, även om de flesta andra inte tycker så, verkar som, så kan jag tycka att den här outlooken ändå på marginalen är lite i den positiva vågskålen. Att man håller fast vid det.
Ja, jag tycker man också får se vart aktiekursen är. För den har ju inte gått bra. Både du och jag hade väl en liten rapportspeck här över rapporten. Mest för att de har liksom, den har gått så dåligt att det behövs så lite för att överraska på uppsidan.
Precis, och förväntningarna var så låga. Och när det gäller just outlooken så hade man ju kunnat tveka lite mer om de hade känt sig osäkra. Så det är lite positivt där, tycker jag. Sen så är det såklart fortfarande upp till bevis. Marknaden är svag. Ingen tror riktigt på börje. Men den här uppgången nu när vi spelar in den upp 6% tror jag ungefär. Det tycker jag att aktien är värd. Den är billig. Alla säger att den ska vara det. Men ja, någonstans allt har ett pris. Det kanske ändå är lite dags nu. Jag vet inte, jag är ändå försiktigt positiv till Ericsson.
Ja, och lite härligt med engångsposter åt rätt håll. Ofta ser vi att de alltid är åt fel håll. Och lite skulle man kunna säga att åren som varit inte varit så dåliga att det kanske är någon uppsamling, de här engångsposterna från tidigare år. Jag vet inte, men härligt att det dyker in lite pengar hos Ericsson. För svenska börsen behöver ett Ericsson som levererar.
Så är det ju verkligen. Goldman Sachs har också rapporterat.
Det har de gjort, och det är en sån här bolag som, ja, men det var det vår dröm att jobba på när vi jobbar på Remium?
Alltså jag tror nästan att det kändes ju för omöjligt, omöjligt att uppnå, så det var liksom inte ens en dröm. Lite så känner jag.
Det var lite så här, SEB var vår dröm på Remium. Ja. Kanske Carnegie.
Ja, och så här. Ungefär så.
Ja, men ändå
det
härligt.
Fanns liksom inte min begreppsvärld att jag skulle ha möjlighet att kunna jobba på GS.
Nej, men så det hade, var väl det för samma. Det var därför det var en dröm, och det är kul med drömmar. Men de har väl ändå tappat lite status, som man säger, senaste åren. Det känns inte som att dagens ungdomar drömmer om att få jobba på Goldman, utan de vill mer jobba på Spotify eller Nvidia eller något sånt.
Det tror jag du har helt rätt i.
Ja, men de hade en rapport, och jag känner lite så här, det här är ju ändå en pengamaskin. Rapporten kom i måndags. Det är kanonvinst för Goldman. Man tjänar pengar i nuvarande klimat. Man tjänar massor på företagstransaktioner. Man tjänar på högre ränta. Goldman delar ut 2,5%. Och gillar man svenska banker så skulle jag kunna tänka mig att man kan köpa lite Goldman också för att diversifiera sin bankportfölj. För att få lite framgångskänsla i portföljen. För det här är ju ett bolag som tänker på sina aktieägare.
Det är det, verkligen.
Mer än de anställda.
Mer än Karlung.
Ja, lite så.
Ja. Du, i veckan så såg jag ett tecken på att saker och ting håller på att normaliseras där ute i världen. Alltså, nature is healing, kan man säga.
Jag trodde du skulle säga gå åt HVT. Nej. Jag hade varit mer Dr. Bassett.
Ja, men det, ja.
Men vad du har sett?
Ja, men att Diadrom har börjat vinstvarna igen.
Oh, det är ett vårtecken. Då blev man glad när den kom.
Det blir man ju faktiskt. Vi pratar ju,
det är något härligt att Måns Flodberg är liksom största ägare, eller bland de största, är Diadrom. Och ja, de är liksom sämst på, alltså, Modular Finance-mannen. Mm. Och Diadrom är liksom sämst på IR-arbete själva.
Det är Måns inte nöjd.
Nej, det borde han styra upp.
Kanske han gör det också. Men vi snackade ju för något år sedan om att Diadrom lite hade missuppfattat det konceptet med vinstvarning. efter att då ha kommit med, jag vet inte om det var 7 eller 8 vinstvarningar i rad, alltså kvartal i rad.
Och man får lägga till att det är ett bolag som har liksom börsvärde på 90 miljoner med. Så att det är inte en oerhört bred analyskår som följer Diadrom.
Nej, efterfrågan på vinstvarningar är ju inte enorm.
Nej.
Men efter det då så lugnar de sig ett tag. Men i och med förra veckans vinstvarning så är de då på gång igen och bygger upp ett vinstvarningsstreak. För det här var andra kvartalet i rad som de vinstvarna. Vet du om du noterade det?
Nej.
De vinstvarna även inför Q4.
Okej. Okay.
Och det som är lite kul...
Men nu är det bara vanliga vinstvarningar. Det är ingen omvänd.
Nej, nu var det vanliga. Precis. Mm. Och det är lite kul att Diadrom liksom ändå känner det här väldigt starka behovet av vinstvarna. För att förutom att det är då ett pyttelitet bolag som de är inne på, som inte har några som helst förväntningar på sig egentligen, så guidar de också faktiskt föredömligt väl kring kommande kvartal i sina delårsrapporter.
För att sen vinstvarna?
Ja, precis. I de två senaste rapporterna då, som de har vinstvarnat inför, så framgår det ju tydligt att det kommer att bli sämre resultat under kommande kvartal. Men ändå så ska de här vinstvarningarna ut.
Mm. Nej, underligt.
Ja.
Såg du förresten en annan grej?
Vad då? Eller vad?
Vem som ska kliva in i styrelsen i Diadrom?
Vår gamla kollega, va?
Lite så. Man blev glad, man såg att en gammal källartrader går in i styrelserummet. Vi är en liten talangfabrik här nere i källaren.
Så är det.
Så är det, grattis.
Han har lärt sig mycket.
Han har gjort. Ja. Anders Oskarsson, grattis.
Men Diadrom som aktie då, eller bolag? Har du någon känsla? Koll nu för tiden.
Ja, men det känns väl inte så härligt att äga en konsult i Göteborg som är så här liten och som är lite svajig. Och som en sak jag alltid gör som jag försöker lära folket är att dra ut grafen. Ser du att den långsamt eller har en stigande trend så är det här ändå ett bolag som genererar aktieägarvärde. Men ligger den på samma nivå i ett årtionde, då är det ganska stor chans att det inte kommer hända den särskilt mycket närmsta 10 åren heller. Så att därför är det lite döda för mig.
Verkligen, så är det ju verkligen med dem. Och de verkar ju inom det här, vad kallar de det, autotech, va? Som det pratats om länge, och det skulle gynnas väldigt mycket av allt från elbilar till mer teknikinnehåll i bilarna. Men det känns ju inte som att det har hänt riktigt.
Nej. Det känns som att det dras ner snarare inom den sektorn. Och vi kanske inte ska bygga hela podden kring Diadrom.
Nej, men jag tänkte nu när vi ändå tog upp det.
Ja.
Och nu då, i och med vinstvarningen för Q1, så känns det som att 2024 har i alla fall inte börjat så bra.
Nej, och det är väl det vi har sagt, att Q1-erna för 2024 för konsultbolagen kommer bli riktigt dåliga. Så ha inte för höga förväntningar på det.
Det knöt ihop säcken.
Ja, lite så.
Bra. Då går vi över till hipster-traden, för den är död.
Den är död, Johan. Och,
lite då får du nog utveckla lite grann.
Det får man göra. Svårt att göra den helt på bara höra hipster-traden. Och det kan dras mot level 1 också, vill jag säga. Och det är att man ska köpa klassiska bolag inom branscher där nollräntan gjort att det kommit alldeles för många startups. Att det kommer bli en nedläggningsslakt inom många affärsområden eller liksom branscher där man har sett att hipsters tror att de ska förverkliga sig själva. Lite som att man till exempel kanske ska köpa Starbucks. Efter man har varit i USA så är det ju bara att erkänna att Starbucks kaffe är ju i princip bättre än allt annat som finns på våra svenska kaféer med jättetuffa namn. Vad de har att erbjuda. Eller som att köpa McDonald's eller Shake Shack. För det kommer slås igen dröser med hamburgerrestauranger. För att folk här i Stockholm tror att de har så här förändrat hamburgerscenen. Med så här starta hål i väggen ställen. Kom in för en burgare och bärs, Johan. Du vet inte vad jag...
Jag förstår...
Upprullade t-shirts, ärmar. Kom in för en burgare. Vi ska bli den lokala krogen för alla här. Kostar så här 600 spänn att äta en hamburgare. Alla är kompisar. Nej, men jag tycker att det är helt uppenbart att det finns ingen lönsamhet i de här startup-grejer i klassiska branscher.
Man tänker inte... Har du något mer att komma med eller, än hamburgare och stranger?
Ja, jag sa ju kaféer, alltså så här tuffa kaffeställen. Okay. Och sen har vi ju också sprit och öl är ju ett annan sektor eller bransch man skulle kunna titta på. Då vi har haft ett oändligt antal mikrobryggerier som har poppat upp och gör så här öl som smakar frukt.
Kläder kanske också.
Ja.
Du blev ju pålurad. En skjorta av en kille som hade startat eget.
Ja, det kostade 2000.
Ja.
Men då hade jag druckit också.
Jo. Men... så att köpa på en... Ja. Starbucks, McDonald's.
Ja, men lite så. Bygg en sån klassisk portfölj. Alla hipsters. Kom du ihåg tradern i vår källare som också hade startat ett klagverke för länge sedan? Det har inte gått så bra heller. Härliga tider.
Ja, men bra. Bra tips. Kanske.
Ja, men du blir ju inte fattig på att köpa de här bolagen jämfört med att starta upp din egen hamburgerrestaurang på Södermalm.
Sorry. Du, sen har vi ett till bolag som har rapporterat här på tisdagen, och det är ju ett bolag som man aldrig riktigt förstått sig på, får man säga. HMS. Eller har du fattat exakt?
Maskiner som pratar med maskiner.
Du brukar säga det.
Mm. Och det gör ju att man inte förstått någonting. Det är väl liksom lite semi Westermo i Beijer Electronics eller Ependion.
Du brukar alltid säga det, så att
jag vill bara säga, för jag kanske har förstått det, du inte har förstått det.
Du har sagt det 10 gånger, kanske.
Ja. Ja. Men berätta du då.
Alltså. Men jag vet ju inte exakt vad det är för fråga, och du hade inget bra svar.
Maskiner, pratar med maskiner.
Det jag vet är ju att det alltid har känts lite för dyrt också, HMS.
Jättefin ägare är det väl, är det Latour som är största ägare där?
Mm. Typ 30%, 25-30%. Mm. Och det känns ju verkligen för dyrt när de levererar rapporter som de gjorde här då i tisdags. För det var en riktigt usel rapport, tycker jag. Så att många analytiker kommenterade den som att det var liksom jätteväntat. Och det kanske det var, men det är fortfarande väldigt dåligt.
Ja.
Och det syns inte i värderingen. Men nu börjar den här minskande orderboken slå igenom på riktigt. Omsättningen föll med 20%, orderingången rasar 31%, resultatet ner nästan 40%. Och då är det ändå boostat, ska man säga här, av att de mer än fördubblar aktiveringarna jämfört med föregående år. Och sen så tas det upp som någon slags förmildrande omständighet att HMS skriver om någon slags underliggande orderingång i rapporten, som då är en uppskattad orderingång där bolaget själva justerar lite godtyckligt, tänker jag att det måste vara, för kundernas lagerjusteringar. Och det tycker jag också känns det är lite konstigt. Jag gillar inte.
Men är den positiv för dem, eller?
Ja, såklart. Ja, för då justerar de för vad de tror att, eller vet att kunderna har dragit ner i sina lager istället för att köpt från.
Okej, mycket märkligt.
Ja, jag tycker att det känns fel att göra så.
Ja.
Och sen har vi ju det här nyinköpta amerikanska bolaget, Red Lion Controls. Där sjösatte de ju också ett kostnadsbesparingsprogram direkt. Även här är jag lite fundersam. För i samband med förvärvet så pratar HMS om att den här amerikanska marknaden, den var tidigare in i nedgången än resten av världen, och nu var den på väg ut ur nedgången, och att de gjorde...
Maskiner pratar med varann i branschen, eller?
Ja, eller vad menar du?
Jag vill undra. Red Lion District.
Red... Jag vet inte vad namnet har, men...
Nej,
släpp det.
Ja.
De vill i alla fall säga att de gjorde det här förvärvet med perfekt timing. Det känns inte riktigt så nu, och i vd-ordet, jag vet inte om du läste det.
Nej, inte HMS vd-ord.
Staffans vd-ord. Där var han också förvånad över utvecklingen på just den amerikanska marknaden. Så att, men nej, jag tycker att den här aktien ska ner rejält härifrån, helt enkelt. Gillar inte det här.
Nej, men det är en sak som man skulle kunna lägga kort i en femårsperiod utan att tycka den här liksom 200 kronor för dyr.
Och typ har förlorat allt man äger har.
Ja, lite så. Så att, svår aktie att liksom kunna... Ja, men,
det kanske är fel att sälja här, men jag skulle absolut inte köpa.
Lite så.
Ja. Vi avslutar med en liten favorit, kanske.
Eller? En liten favorit så här som...
Vi gillar ju resa med dem i alla fall.
Ja, och vi har ju också en härlig sportsommar framför oss med både OS i Paris och EM. Och det kommer innebära en hel del resor. Och gillar du turnarounds, Johan, och utbombade aktier?
Ja.
Ja, det gör du. Du älskar ju det. Mm. Och det här är också en aktie för dig som gillar att resa. Den har mycket, men det är Finnair.
Oj.
Den hade jag laddat på. Men den är ner 95% på ett år. De har ju haft en ganska tuff period då deras USP har varit att man ska kunna flyga snabbt till Asien. Och då blev det inte riktigt så bra med ett krig över deras flygområde. Så att man har fått göra en gigantisk nyemission här. Och som då gett en enorm utspädning i aktien. Man har ju relativt nyligen gjort en omvänd split 1-100. Det är inget bra tecken när ens bolag behöver göra omvända splittar 1-100 med.
Nej, sällan är bra.
Det är härligare om de gör tvärtom. Men nu handlas aktien här just under 3 euro. Det var 3 euro man tog in i princip hela nuvarande börsvärde på också i slutet av förra året. Och det låter ju helt vansinnigt att köpa en sån här aktie. Men tittar man på Norwegian så har ju den som aktie och bolag verkligen gjort det bra sista tiden. Och jag tycker Finnair-traden har ganska många likheter. Alla banker har betydligt högre riktkurser på Finnair. Så att det här är en liten spekulativ trade som jag tycker skulle kunna vara intressant. Det är väl kanske Skandinaviens billigaste bolag sett till P/E-tal.
Ja, vad är det då?
Ja, men,
typ 1, 2, 3.
Ja, väldigt, väldigt lågt. Och tyvärr har de en stor skuldsättning som alla flygbolag har. Men som sagt, de tog in ungefär 6 miljarder nyemission här i slutet av förra året. Och det är värderat till i princip det. Så att, lite kul att följa.
Men även det här då, en trade lite längre ut på riskskalan får man väl tillägga.
Way out,
alla
West.
Polestar.
Ja, de ligger ungefär på samma nivå.
Ja, men kul. Slut på avsnitt 556, John. Hur är det med innehav? Det var ju lite mer, vad ska man säga, exotiska bolag eller aktier vi pratade om här.
Ja, men jag har ju köpt in lite Volvo IL, både till mig själv och till BP's trading depå som du var starkt emot. Men jag tar på mig den.
Jag sa det, vi gör det om du tar på dig
kostnaden.
Ansvaret.
Du fakturerar mig.
Nej, det är mer kanske...
Mentala.
Exakt.
Okay. Mm. Ja, men det gör jag.
Ja, men det är bra.
Jag måste testa. Put your money where your mouth is.
Ja, och det är i Polestar.
Jajamän.
Ja, härligt. Bra, men då tackar vi för att ni lyssnade. Vi hörs om veckan. Ha det fint. Hej då.
Ha det så bra.